Upplyft era hjärtan till Gud och hör domsöndagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det 25:e kapitlet med början på versen 31 i Jesu namn. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska det rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem: amen, säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska det svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då ska han svara dem: amen, säger jag er, allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Var är du, Kristus? Nåd vare med oss och frid av Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. O Fader, Son och Ande, dig ske evigt lov och pris. Ack, öppna och en gång för mig din himmels paradis. Ja, när jag fast i tronen står, jag av din hand min krona får. O Herre, Sebaot. Amen. Vi har nått kyrkårets sista högtidsdag. Under trefaldighetstidens långa rad av söndagar har vi undervisats om olika sidor av livet som kristen. Från kallelsen till att komma och få del av det som Kristus har vunnit åt oss, till undervisning för det kristna livet, för att till sist nå fram till fullbordans dag, till skördedagen, till trons mål, till domssöndagen. Denna kyrkoårets sista söndag, då vi läser om hur Guds folk når målet, den eviga saligheten, är ju en löftesrik, hoppets och glädjens dag. Men den är också en dag fylld av det djupaste allvar och en tragik som fyller oss med fruktan och bävar och kasta mörka skuggor över glädjen. Violett, som är båtens färg, är också den liturgiska färgen på domsöndagen, som en påminnelse om denna dagens stora, allvarsamma budskap. Vad den dagen ska handla om när Jesus kommer tillbaka och vad som då ska ske har både Jesus och apostlarna talat om på många ställen. Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Matteus 16. Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort gott ska uppstå till liv, och det som har gjort ont ska uppstå till dom, säger Jesus i Johannes 5. Och till de kristna i Korint skriver Paulus i andra Korintierbrevet 5. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Och i episteltexten läste vi att Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Om detta handlar domsöndagen. Vem är domaren? Aposteln Paulus säger i Apostlagärningarna 17. Gud har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Och Jesus själv säger i Johannes 5, Fadern dömer inte någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen. Till den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort gott ska uppstå till liv, och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Domaren är alltså Jesus, människosonen. Han som är frälsaren, som har gett sitt liv för alla människor, som har gjort allt för att rädda oss undan fördömelsen. Han som själv är vår försvarare, vår förespråkare, som framställer sig i Guds åsyn oss till godo. Han är det som på domens dag ska vara vår domare. Då kan vi vara alldeles säkra på att ingen enda människa ska visas bort det förtappelsens boningar, utan att han, den barmhärtige och kärleksrike frälsaren, har provat alla möjligheter till räddning och frälsning. Men vi förstår också hur oerhört allvarligt det blir, hur oåterkalleligt domsutslaget mot dem på den vänstra sidan ljuder, då det är han som har lidit och dött på korset som nu fördömer dem han i kärlek har dött för. När vår försvarare i himlen till sist vänder sig mot människor som den stränge domaren, då är allt hopp ute. Då finns ingen högre instans att vädja till. Då får man böja sig under domen och gå. När kommer domens dag? Matteus 24. Om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen. Ingen utom fadern. Blir det då ingen förberedelsetid? Jo, det har du nu. Men inte den dagen. Du liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden. De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. De visste ingenting. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den ska komma över alla som bor på jorden. Lukas 21. Som en blixt, som en snara kommer den dagen. Och då blir det ingen tid till omvändelse. Det är nu, idag, som det är nåda tid. Nu går kallelsen ut. Herren säger, jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Till den himmel som blir allas vilka Kristus höra till. Ingen är som icke kallas. Ingen han bort tappa vill. Till hans hjärta en och var lika öppen tillgång har. Samma röst till alla judar. Samma frälsning han dem bjuder. Och så är det som en annan sångare uttryckte. Som frälsare han nu oss bjuder. Som domare han kallar sist. Då blir ej rum fast klagan ljuder för den sitt rum förut har mist. Men salig den som din då är, du frälsare, du vän så kär. När människosonen kommer i sin härlighet. Jesu första ankomst till jorden skedde i enkelhet, i fattigdom, i skymundan i ett stall i Betlehem. Hans andra ankomst till jorden blir helt annorlunda. Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställe, Hebreerbrevet 2. Men när han kommer tillbaka, då kommer han i sin härlighet och alla änglar med honom. Och då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Johannes såg och han säger, jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Uppenbarelseboken 5. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Första Thessalonikerbrevet 4. Och i Matteus 24 läser vi, då ska människosonens tecken synas på himlen. Och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken från himlens ena ände till den andra. Hur ska månne den dagen gestalta sig? Hur ska människor reagera vid hans ankomst? I Bernhard Wahlströms Ur minnet och dagboken så finns en berättelse där författaren återger en dröm som heter Han kommer imorgon. Det är ju en dröm, för enligt Guds ord så vet ju ingen av oss vilken dag eller stund han kommer. Men den drömmen har ändå så mycket att säga oss om hur den dagen han kommer ska gestalta sig. Det var strax före jultid och människorna gick omkring på gatorna. Och Drömmaren märkte att det var något särskilt, för folk stod och tisslade och tasslade och pratade med varandra. Och så hörde han någon säga, han kommer imorgon. Herren Jesus Kristus kommer imorgon. Och så flyttades drömmaren in i en scen där välbärgat hem, där mannen satt vid skrivbordet med en massa papper framför sig och var tydligen förfärligt upprörd. Varför ska han komma just nu? Om han ändå kunde vänta så att jag fick fullgöra de här affärerna och jag skulle kunna få loss mycket pengar från missionen och så vidare och så vidare. Det var så, det passade inte alls att han skulle komma. Och så sa hans fru, men käre vän, det är ju honom vi har väntat på och längtat efter. Ja, men han kunde väl åtminstone vänta. Och så byttes scenen och man hamnade i ett fattigt krypin hos en fattig kvinna med små barn. Där hon hade varit ute och hämtat lite mat och så kom hon in och sa, mina barn, han kommer imorgon. Och hemmet lystes upp av glädje. Herren Jesus Kristus kommer imorgon. Ja, det var en dröm. Men om det skulle vara så, kära vänner, att vi ställdes inför detta, han kommer imorgon. Är hans ankomst dig kär eller fruktar du den? Det är nåda tid. För dem som inte har lärt känna domaren som sin frälsare blir domens dag en förfärlig dag. Om man här i tiden aldrig har velat tala om någon domedag, aldrig har velat acceptera vare sig lagens domar eller evangeliefrihetsbud, om man har föraktat och förkastat det hela som myter, men ändå i stunder då döden varit nära har skakat och darrat av rädsla, hur ska man då reagera när domaren uppenbarar sig i all sin härlighet och makt? Vi har svaret i Uppenbarelseboken 6. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och friar gömde sig i hålor och bland bergsklyftor och sa det till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede, ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Hur blir det då för de kristna, de som i Kristus har funnit sin frälsare? Hur blir det för dem den dagen? Det är svårt att tro att någon kan undgå att rädas inför det som händer den dagen. Men Jesus säger till de sina, när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol. Då är ingen undanflykt möjlig längre. Här har det gått att gömma sig, slå döver att till, vända ryggen åt Herren och hans kallelse och gå bort. Men inte nu längre. Nu ska alla fram. De som sover i mullen, havet får igen, ge igen sina döda och så vidare. Och inför domaren samlas nu hela denna blandade skara, och så ska domen avkunnas. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var främling och ni tog emot mig, jag var naken och ni klädde mig, jag var sjuk och ni besökte mig, jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska konungen svara dem, amen säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska han svara dem, amen säger jag er, allt vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Var går nu den stora skiljelinjen? den uppenbaras i förhållandet till Jesus, frälsaren, i kärleken till honom. Och kärleken till Jesus prövas bäst i förhållandet till Jesu minsta bröder, i kärlekstjänsten mot dem som man inte kan vänta sig något i gengäld av. Ska man nu fatta detta så att saligheten, det har de rättfärdiga förtjänat genom goda gärningar mot de minsta, mot de fattiga, mot de utsatta? Nej, vi vet ju att Guds ord talar om saligheten som ett arv. Och ett arv förtjänar man inte. Man föds till arvinge. Men det gärningar Jesus här talar om, det är trons och rättfärdighetens frukter. För det är så att ett gott träd bär god frukt. Frukterna kommer av trädet. Så kommer också goda gärningar av tron. Tron på Jesus. De som på domens dag ställs på den högra sidan och hälsas välkomna till härlighetens rike, de bygger inte heller sitt salighetshopp på någon egen förtjänst. Det som domaren har sett är de omedvetna om. Då ska det rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Så skulle de rättfärdiga fråga sig. Men de orättfärdiga är det precis tvärtom. När såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? De vet med sig många goda gärningar. Och vore det möjligt skulle de säkert prestera en arbetsräkning och kräva lön för all mödan. Men deras undran avslöjar deras otro. De har aldrig trott ordet om vår synd och ogudaktighet. De har aldrig i tiden tagit domen över sig och velat bli frälsta av bara nåd. Och så får de nu lön efter egen förtjänst istället för efter Kristi förtjänst. De får ta vad de har förtjänat och gå. Och så kommer den stora skilsmässans stund. Alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Nu skiljs agnarna från vetet, ogräset från den rena säden. Här går människorna om varandra. Här har solen gått upp över onda och goda och regnet har fallit över rättfärdiga och orättfärdiga. Så blir det nu aldrig mer. För det orättfärdiga får inte längre ens en droppe vatten att svalka sin tunga med. Inte en stråle av ljus i mörkret. Inte en solglimt av hopp. Men alla får sitt livs vilja uppfylld. Det som Herren inte ville ha med Herren att skaffa, de slipper det också för evigheten. De får gå till den Herre de har tjänat här, till djävul och helvete. Och det som här inte har kunnat vara utan Jesus, utan i honom funnit liv och frälsning, det får nu också sitt livs vilja uppfylld. Nu ska det för alltid få vara honom nära. Han som här gav sitt liv för att kalla alla till sig, som har kallat, som har bjudit, som har dragit och lockat för att fylla sin gästabudssal, han ska nu skilja människorna åt i två hopar. Nu är det sista gången världens barn har med Jesus att göra. Aldrig mer ska de nås av hans kallelse att komma. Nu heter det istället: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till det ställe som aldrig var avsett för någon människa. Vilken överraskning och förvåning det ska bli att möta den verklighet det här aldrig trodde på. Må överraskningen blir mindre bland dem på den högra sidan. Nog har de längtats och hoppats att vandringen skulle få ett saligt slut. Men skulle nåden räcka? Det har de många gånger frågat sig. Inget har de att visa upp som skulle berättiga till inträde i himlen. Inget har de att peka på som skulle öppna salighetens portar för dem. När det har istället varit så att de skulle lyda Gud blev det ofta syndafall istället. När de skulle tjäna Herren blev det rader av förspillda tillfällen. Och bjöd de någon gång till så blev det mest misslyckandet. Ju längre de har hållit på att försöka lyda sin Herre, dess mer har de sett sin oförmåga i allt. Och så hade det sist bara funnits en enda sak kvar att hoppas på. Nåden i Kristus Jesus. Men domaren hade sett. Han hade sett sådant som vittnade om ett hjärtas kärlek till honom, frälsaren. Synder och brister har han glömt. Dem har han själv försonat och förlåtit. Och så är pilgrimen framme. Nu ska resdräkten läggas av. Arbete och möda är förbi. Alla tårar ska han torka bort. Och nu ska de rättfärdiga skina som solen i sin faders rike. Profeten Malaki fick se den dagen och han säger: för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ut ur sitt bås. Och profeten Jesaja säger att Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få, sorg och suckan ska fly bort. Till himlens salighet ville Herren samla alla. Det är inte hans fel att somliga inte ville komma. Men än idag heter det: kom, ty nu är allt färdigt. Idag, om du hör Herrens röst, så förhärda inte ditt hjärta. Den som har sonen, han har livet. Så det står i boken skrivet. Herren själv har talat så. Jord och himmel skulle falla. Himlens stjärnor alla. Men hans ord ska fast bestå. När till sist mig döden famnar. Inför lammets tron jag hamnar. Nöd och lidande är slut. Synden är av Kristus sonad. Därför blir jag nådigt skonad och går fri ur trängseln ut. Amen. Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du domar över levande och döda, vi ber dig. Ge oss genom din helige ande nåd att inte vara säkra utan alltid tänka på din ankomst på himmelens skyar med alla heliga änglar. Hjälp oss att vaka och bedja, vare sig vi stiger upp eller går till vila, så att vi blir avskräckta från synden och uppmuntrade till en sann bättring. Låt oss till sist ärva saligheten och det eviga livet. Du som lever och regerar med Fadern och den helige Ande, välsignad i evighet. Amen.